Välkommen till podden Följ din längtan, skapa livet. Med denna podd vill jag djupdyka i vår skaparprocess. Hur vi skapar våra liv med lätthet genom att lyssna på vår inre äkta längtan. Att gå från ord till handling, även om man känner rädsla. Jag kommer bjuda in olika personer som älskar att vara i skapandet. Och de kommer få dela med sig av sina nycklar i att vara i flow och inspirera dig att ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Thorén, är konstnär och bor på Österlen. Välkommen till min podd. I detta avsnitt gästas jag av konstnären och röstskådespelerskan Mimi Kander. Mimi är den som dras till det som verkar annorlunda och utforskar vidare det i dess inre värld och lyfta det vackra. Mimi har alltid skapat på scen med sin röst, med handarbete, musik och måleri. Vid 20-årsåldern introducerades hon för oljemåleriet av sin mamma och föll pladask. Hon bestämde sig då att det var konstnär hon ville bli. Vägen dit tog några omvägar, men nu lever hon sin dröm. Vi pratar om att välkomna kriser, ur dem föds driv till förändring. Vikten av att prata med ditt inre barn med en varm famn av inkännande, förstående, stöttande och massa pepp. Måla upp din vision, ta den och dig på allvar, fast behåll ditt helhetsperspektiv. Det och mycket annat får du nu ta del av. Välkommen Mimi Kander till Följ din längtan, skapa livet.
Tack så mycket.
Vi sitter ju här i din lägenhet i Majorna med två vackra stora katter också. Av rasen, vad var det nu för ras?
Maine Coon.
Helt underbara, ståtliga katter som kommer att tassa runt här medan vi pratar. De som inte vet vem du är, Mimi, vem är du?
Jag heter Mimi Kandler. Jag är 53 år gammal. Jag har tre barn som är 20, 23 och 25. Och den yngsta, Sofia, som är 20 år, hon bor hemma. Och jag jobbar som konstnär och skådespelare. Och röstskådespelare. Jag jobbar väldigt mycket hemifrån. Så jag har studio hemma och ateljé hemma i min lägenhet. Så att, jag är glad att vi bara är två stycken nu för tiden. Så att inte alla bor hemma samtidigt. För det hade inte funkat då.
Det blir många som kommer och går kanske lite.
Ja, det kommer det. Det blir det ju.
Ja.
Det är väl många besök. Ja. Många middagar vid det här bordet som vi sitter vid nu. Men just när man arbetar hemma så är det skönt att det inte är för mycket folk, så att man kan arbeta ostört.
Ja, du visar ju runt lite din egenbyggda jättemysigt fina studio då, som du pratar in olika ljudböcker.
Ja, och mest ljudböcker.
Ja. Och ateljén.
Ja. Det är det lilla rummet, tyvärr. Men ja, nu får det bli så.
Kanske blir det stora snart.
Ja. Jag hoppas det. Få plats med mer grejer.
Ja. Kan du beskriva lite uttrycket och konstformen och sådär?
Jag väljer gärna att måla i olja. Det är ju min favorit, vad ska jag säga, medie. Jag målar figurativt helst. Det känner jag att jag... Det passar mig bäst. Jag har också försökt måla lite mer abstrakt för att det verkar så kul, tycker jag. Det verkar så fritt att måla på det sättet, men jag har kommit fram till att det passar inte mig.
Vad tycker du din konst uttrycker?
Jag tycker att det måste vara någonting som man tycker om att ha på väggen till att börja med. Att det är någonting vackert att titta på. Men det räcker liksom inte riktigt för mig, utan... Jag tänker att i första anblicken att det är någonting som är tilltalande och vackert, men att det faktiskt finns någonting bakom. Men att det kanske är ingenting man ser direkt, för att man kanske inte vill få det slängt i ansiktet när man tittar på målningen, utan det är ju kanske någonting man upptäcker när man verkligen aktivt tittar på målningen. Och det jag försöker få fram då, det är någon subtil inre känsla, ett inre uttryck som kommer ut ur det som du först ser som någonting. Ja, vilken fin målning. Och sen när du går närmare så upptäcker du att det finns en historia, en berättelse. Jag jobbar ju gärna, vad ska jag säga, länge, eller vad man säger. Jag jobbar ganska så intensivt och med stort intresse när det gäller uttryck och kroppsspråk. Där lägger jag väldigt mycket tid på att hitta det där liksom, som jag vill berätta. I början går det ju undan verkligen. Då, om någon hade sett hur jag målar första lagret, så hade man kanske inte trott att det skulle bli det blev på slutet. För att jag jobbar väldigt, väldigt yvigt och snabbt och slarvigt i början, för att bli mer och mer detaljerad och noggrann. Det är olika faser och olika lager som kanske också spelar mig som person. För att jag är också väldigt många olika lager. Jag vill vara snabb och yvig och spontan, och i något skede så kanske jag är väldigt otålig. Och sen så har jag världens tålamod och kan sitta och jobba fram små detaljer. Så att man liksom får hela sitt spektra i processens gång, om man säger så.
Ja, det är ju väldigt härligt just den där, att hur processen kan växla.
Ja.
Att man får vara i ett uttryck som passar en just då.
Mm.
Det är det som jag själv har kommit fram till, att det är därför det är så väldigt bra att ha många tavlor igång.
Ja, men exakt.
För att ibland samtidigt så kanske man har en liten otålig energi, och då är det perfekt att vara i det steget i den tavlan.
Mm, just det, precis.
Och få det utloppet, och sen är det klart. Och sen är det kanske något lugnt som infinner sig.
Exakt.
Och då kan man jobba med lite detaljer liksom, med någon annan där man är där.
Ja, tycker jag det är det bästa sättet. Mm. Och det är det bästa sättet att bibehålla passionen och intresset för måleriet. För jag tror att man kanske lätt tappar lite självförtroende eller tron på sin förmåga. Eller också intresset för att fortsätta skapa och uttrycka sig. Om man hela tiden tvingar sig stanna kvar vid samma målning genom hela processen. Ja, idag är jag på lager 3 där det är väldigt detaljerat. Men jag känner inte för det. Och då blir det ett tvång, och då blir det ett arbete som är tungt. Medan, som du säger, att har man flera projekt igång samtidigt, då tillfredsställer man ju de där behoven, vilket gör att det alltid är roligt och alltid spännande. Så det kan liksom landa i rätt känsla i stunden.
Ja, verkligen. Det är så himla härligt. Vi ska djupdyka mer i denna härliga skapaprocess. Först är jag väldigt nyfiken på din resa, din tidslinje liksom, kan man säga. När började din första längtan till att måla, att ha det som yrke, eller att bara att måla liksom?
Mm. Jag har alltid skapat, jag har alltid skrivit, jag har alltid målat, jag har alltid sjungit och dansat, och allt det här som är kopplat till det skapande uttrycket har alltid varit väldigt kopplat till mig. Så jag har alltid känt att jag vill jobba med något skapande. Så att när jag gick i mellanstadiet så sa jag att jag skulle bli clown, till exempel. Och det har jag ju inte blivit. Men det var en fas där jag ville bli clown. Och sen på högstadiet så ville jag jobba med konst eller skådespeleri. Och senare då, så jag var väldigt förtjust i hantverk, handarbete. Så att jag hade lite idéer om att bli textilkonstnär. Jag ville också bli konstnär, och jag ville jobba med skådespeleri. Så att jag höll på fram och tillbaka. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Så när jag var 20 ungefär så introducerade min mamma mig med oljemåleri. För hon har jobbat med, eller hållit på med oljemåleri som hobby. Så hon hade det materialet hemma. Och då målade jag mitt första självporträtt och också min första oljemålning. Och då kände jag plötsligt att den här formen att skapa passar ju mig väldigt bra. Istället för att rita eller jobba med andra typer av skapande som lera eller någonting annat. Så just oljemåleriet, den här långsamma processen, de här lagren, alltså jag blev så förälskad i det. Så jag kände, det här vill jag jobba med, jag vill bli konstnär. Så jag la upp en plan att nu ska jag söka till en utbildning som jag vet att jag kan få jobb överallt i hela världen, när som helst. Så jag funderar på journalist eller förskollärare. Och jag kom fram till att jag ska bli förskollärare. Jag skulle gå den utbildningen och sen så skulle jag jobba 3 år för att få arbetslivserfarenhet och sen skulle jag jobba resten av mitt liv som konstnär. Det var min plan.
Ja.
Och den planen gick i lås ända fram tills jag slutade den utbildningen. För det sista året på förskollärarlinjen så blev jag väldigt engagerad i studentspexet. Och den pedagogiska avdelningen eller institutionen hade aldrig haft ett spex någon gång. Det var Chalmers, det var filosofspex och så vidare, medicinarspexet och så. Så att vi startade ju upp världshistoriens första pedagogspex. Där jag var väldigt engagerad i manus, skådespeleri och precis allting. Och också var med och gjorde kulisser och allt som man kunde tänka sig i den skapande världen. Och då blev ju skådespeleriet så mycket större plötsligt. Så att återigen så började jag då att hitta liksom vägar hit och vägar dit och stickspår liksom. Men det var hela tiden den skapande linjen som liksom fanns där. Så då skulle jag plötsligt söka scenskolan, tänkte jag efteråt. Men så fick jag jobb på en personalkooperativ förskola. Vilket betydde att när jag fick det jobbet så blev jag en del av arbetslaget som driver förskolan. Så jag var inte bara anställd, utan jag var plötsligt i ett drivande team. Och det var en förskola med skapande inriktning. Så vi personalen, vi hade antingen hand om natur, bild och form, drama eller musik. Och då blev ju min bit drama, för jag utbildade mig till dramapedagog på förskollärarlinjen. Och också inom ekonomi hade jag utbildat mig. Så jag fick hand om ekonomi, jag fick hand om drama. Flera år senare så slutade konstnärinnan, som var konstnärinna och förskollärare, slutade. Så då fick jag ta över ateljén. Så då blev det ju väldigt mycket där som det skapades. Så att det liksom bytte karaktär hela tiden. Men jag slutade ju aldrig måla. För måla var ju min hobby. Och skådespeleriet blev mer och mer ett yrke. Eftersom jag hoppade på en privat utbildning i 2 år under tiden jag jobbade. På kvällar och helger. Och i det sammanhanget så kom jag också i kontakt med röstskådespeleriet. Vilket betydde att jag, när jag hade gått klart den privata skådespelarutbildningen, så jobbade jag heltid på förskola med drama och ekonomi. Jag frilansade som skådespelare och röstskådespelare. Och sen fick jag ganska snabbt efter, så fick jag mitt första barn. 2 år efter fick jag mitt andra barn och 3 år efter fick jag mitt tredje. Och på det så skulle jag också renovera en sommarstuga och allt var full rulle hela tiden. Så att måleriet fick ju liksom inte sin stora plats, utan det blev skådespeleriet och röstskådespeleriet. Samtidigt som jag drev den här förskolan då. Och hade 3 barn.
Juhu!
Så jag visste inte vad vila var för någonting. Och jag satte nog mig själv lite åt sidan när det gäller den skapande biten som hade just med måleriet att göra. Det blev väldigt sporadiskt lite då och då när man hann så där lite emellan. Men drömmen fanns fortfarande kvar i huvudet. Så mitt uppe i allt det här kaoset kunde man ju kanske själv förstå att jag blev utbränd till slut. Sådär, att man trodde att man kunde klona sig.
Mm.
Så jag blev faktiskt sjukskriven i 3,5 år. Och under den tiden så jobbade jag inte på förskola. Men jag hade fortfarande 3 barn och en sommarstuga att renovera. Så skulle jag ju också jobba med stresshantering och rehabilitering. Och i det så kom jag mer och mer i kontakt med måleriet. Och just den här lite mer stilla skapandet. För skådespeleriet är ju ett ganska så intensivt. Den är ju inte så, man ska säga, man är ju inte i sin egen bubbla riktigt i skådespeleriet, utan är väldigt extrovert på något sätt. Utan jag hamnade mer i den introverta skapande bubblan, vilket jag tyckte väldigt mycket om. Jag skrev väldigt mycket, jag skrev låtar, jag målade, handarbetade mycket. Så jag kom väldigt nära den introverta skapande processen. Vilket gjorde att jag började förstå att om inte jag kan ta hand om mig själv och må bra i mig själv, så kan inte jag vara en sån bra person som tar hand om andra. Utan jag måste ju hålla i längden och inte bara göra allt och för alla andra. Så där på något sätt tror jag också att jag kunde vara en förebild för mina barn i den skapande processen. Så att där kom vi också nog tillsammans närmare skapandet inom familjen, om man säger så. Därför att vi skapade tillsammans och att man liksom var mer närvarande hemma. Men det är ju så här att vissa saker tar ju tid att lära sig i livet.
Ja.
Ja, det tar lite tid. Det är lite trögt ibland då. Att det ska...
Man behöver testa sig själv några gånger innan.
Exakt. Det tar tid att marinera de där klokheterna i huvudet. Så att när jag då blev, vad ska jag säga, tillräckligt stabil för att jobba igen, så det jag hade att gå tillbaka till, det var ju förskola. Igen då. Men då var det så att jag sa upp mig på det jobbet som innebar att jag drev en förskola. Och så jobbade jag istället på föräldrakooperativ som anställd. Och då fick jag ju den här lysande idén att jag skulle läsa till specialpedagog. För att jag vill inte jobba i barngrupp, kände jag. Utan jag vill mer hjälpa. Och jag tyckte det var så otroligt intressant med beteendevetenskap, psykologi, särskilda behov, utanförskap, det här som var lite imperfektionistiskt och att inte allting var gulligt och perfekt. Utan jag var väldigt fascinerad av det här med vad är normalt och vad faller utanför ramarna och hur kan vi tillsammans jobba med det. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Så under 3 års tid så läste jag på halvfart samtidigt som jag jobbade och frilansade igen då. Ja. Till specialpedagog. Och när jag tog examen så hade jag hunnit gå igenom en separation. Jag kom på att jag inte vill jobba i barngrupp och jag heller inte vill söka jobb som specialpedagog än, tänkte jag. Utan jag sa upp mig och bestämde för att nu måste jag göra det jag vill göra i första hand, och det är att frilansa på heltid och prova det och se om det går. Och då var jag ungefär 40 plus någonting. Så jag sa upp mig på vinst och förlust. Och jag hade ju då 3 hemmavarande barn och skulle rodda allting ekonomiskt med det här frilanslivet. Så jag satte upp mig på vikariepoolen för säkerhets skull. Men jag behövde faktiskt inte jobba en enda dag, och inte gjort det sen dess.
Gud, vad skönt. Men det, och en sån grej kan ju också göra att det känns tryggt. Man får ett jävlar namma att jag ska ju lösa det här. Mm. Men det finns ifall.
Och jag tror faktiskt att det kanske var det som gjorde att jag klarade mig. För att hade jag inte haft min backup där, så hade jag kanske inte vågat. Nej. För det första.
Du hade kanske inte vågat satsa på allt som du faktiskt kände för.
Nej, precis.
Innerst inne. Man vet att det här är bra, fast man kanske inte ser det tydligt i första anblick. Utan exakt. Man måste ju börja och testa och ge sig ut bara.
Ja. Det var ju skitläskigt, såklart. Men det där att, nej, jag ska klara det här. Och jag tror också att det är lite tack vare att jag var äldre. För att jag känner att jag kan inte förlora någon tid här nu. För att gör jag det inte nu, när 17 ska jag göra det då? Jag måste göra det nu. Men då var faktiskt skådespeleriet i fokus och röstskådespeleriet. För det var ju faktiskt där jag hade min inkomst. Men måleriet tog ju fart. Så under tiden så satt jag ju hemma och måla i köket och var jag nu kunde hitta någon plats. För vi bodde ju i den här 4-rumman, 3 barn och så jag då. Och de var ju tonåringar allihopa och började liksom växa upp. Så de hade ju sina egna behov. Så jag sov i vardagsrummet. Vi hade inget vardagsrum under många år. Ingen tv, ingen soffa. Alltså vi hade bara sovrum och ett kök. Så att, så levde ju vi då. För att vi skulle leva snålt, vi skulle leva sparsamt. Och barnen lärde sig också liksom att ja, men ibland så är det dålig ekonomi. Och ibland så är det bra. Och så anpassar vi oss efter det. Så att det var lite våran kultur här hemma. Att ingen tar någonting för givet. Utan det var det som var reglerna för att jag frilansade. Och jag tycker ju de är helt fantastiska. Som alltid har accepterat det. Och tyckte att det var både... Ja, men det var så självklart på något sätt. För att jag tror att de såg... Eller vi har pratat om det efteråt. Och de har varit väldigt inspirerade och stolta över den resan som jag har gjort ensam tillsammans med dem då. Istället för att tycka att varför håller du på med det här? Kan du inte skaffa ett stadigt jobb med en stadig inkomst så att vi bara kan få slappna av lite grann? Utan de har istället liksom uppmuntrat och tyckte att det här var, ja, men det här, jag tror att de tyckte det var ganska coolt att man vågade göra den här grejen. På vinst och förlust.
Ja, tänk vad du har, alltså vilken inspiration.
För mig är föräldraskapet är ju inte bara mat på bordet, rena kläder, hjälpa dem med läxorna, skjutsa hit och dit, lyssna. Det är ju självklarheter för att ha för ett gott föräldraskap. Men den där extra biten att motivera, att vara en inspirationskälla och en förebild, det tror jag är det här extra lagret som på något sätt gör att barnen hittar sin egen kraft i livet. För att livet är ju svårt. Livet är tufft. Alltså, även om de har det jättebra här hemma med mig och jag är en trygg förälder, så innebär ju inte det att de klarar sig där ute. För att världen där ute är stor och ganska kall och hemsk stundtals. Så att de måste ju ha redskap och bygga en god självkänsla och ett bra självförtroende för att kunna klara sig där ute. För jag finns ju inte alltid där. Så att jag kan nu se så här i efterhand att det var värt det. Det var värt att offra så mycket och att inte ha det superlyxigt. Vi åkte ju inte på massa semestrar och... Jag var ju aldrig ledig och sådär. Men var så noga liksom med att alltid umgås. Alltid vara nära varandra på något sätt. Och inte köpa massa saker och åka hit och dit och slösa pengar. Utan vi var tillsammans istället. Och det har ju gjort att vår relation då är väldigt, väldigt tajt idag. Så att jag förstår att vi kommer ifrån ämnet måleri och konst.
Nej, men det här är Mimmi Kanders liv vi pratar om. Nej, men det är det, alltså måleri, ja. Men det här handlar ju egentligen om måleriet också.
Mm.
För det är ju det som kommer fram i måleriet, alla de här lagren av
exakt.
Sig själv. Jag kan ju bara spontant när jag hör på dig så kan jag ju förstå din konst mer.
Mm.
Att kanske ta in alla de här små subtila sakerna och få en mer känsla för vad som är ditt inre, vad som är speciellt för dig, vad du ser i världen, vad du vill uppmärksamma.
Mm. Precis, och det är väl det som leder in på konsten, därför att det har varit svårigheter i livet, både som barn och som vuxen. Som har gjort att man har gjort sina val på olika sätt och att man resonerar på olika sätt. Och att man har sett saker och ting utifrån ett perspektiv som kommer från ens egen erfarenhet. Och jag tänker också, jag var ju så inne på det här med skådespeleriet men blev ganska besviken under de åren på när jag upptäckte hur mycket kamp det innehåller. Och den här extroverta sidan av skådespeleriet som jag kände att jag inte riktigt var bekväm med. Det var så, och jag förstod inte varför. För jag älskar skådespeleri. Jag älskar film och teater. Jag älskar det uttrycket. Men när jag skulle jobba med det så hamnade jag i en värld som var väldigt extrovert och ganska ytlig och tävlingsinriktad. Och jag kände hela tiden att det var den biten som jag inte var bekväm med. Och hur ska jag kunna få jobba med det jag älskar och slippa den biten? Det går ju egentligen inte så bra, om man säger.
Nej.
Jag är mitt varumärke plötsligt som person och jag ska hela tiden synas och finnas och duga i det, om man säger så. Så kom pandemin och de flesta vet ju vad som hände med kulturbranschen och särskilt skådespelare blev ju drabbade som är tvungna att kanske träffa varandra för att kunna göra film till exempel. Teatrarna stängdes ner och det var ju faktiskt en rejäl kris för skådespelarna. Och där ökade ju då ljudboksinläsningen för mig, vilket gjorde att jag ju hela tiden jobbat med röstskådespeleri och jag hade ju läst en hel del ljudböcker. Men nu fick jag ljudböcker för att min ekonomi var katastrof i början på pandemin. För att jag tänkte, hur ska jag klara det här? Så jag kontaktade ljudboksförlag och sa det, ni måste ge mig ännu flera böcker. Jag kan inte bara läsa en lite då och då, utan nu måste jag läsa hela tiden. Och ja, det är jättemånga som vill läsa nu, så det är inte säkert det går. Så det var faktiskt ganska tungt. Men så tog det faktiskt några veckor och så kom första boken, andra boken. Och sen dess så har jag bara haft böcker hela tiden och jag har varit tvungen att till och med säga nej till böcker. Så att på något sätt så exploderade ljudboksbranschen under pandemin, vilket gjorde att det blev min huvudsakliga sysselsättning. Vilket gjorde att jag kunde läsa på den tiden jag själv bestämde. Jag behövde inte anpassa mig till någon annan. Vilket betydde att jag kunde måla när jag ville. Så måleriet exploderade samtidigt med ljudboksinläsningen. Och där upptäckte jag att när alla tyckte att det var så jobbigt med pandemin, att inte få träffa någon, så njöt jag. Och kände att det är det här som är jag. Det här är ju mitt liv som jag vill leva. Ja. Jag älskar att sitta ingrottad i en studio eller sitta i en ateljé och vara själv.
Ja.
Och träffa folk när jag har lust. Så jag hittade min grej och kände, wow, nu är jag här. Det här vill jag göra resten av mitt liv. Så när pandemin lättade och de började öppna upp så satt jag och tänkte en dag i min ateljé. Och det var augusti förra året, 2021. Ja, jag har ju som mål att hamna på det galleriet där om 5 år. Och så då tänker jag att jag ska göra så satt och planera hur jag ska liksom få till det här livet på heltid. Och kunna verkligen liksom leva på det. Jag tänkte, men vad är det jag håller på med? Jag är ju gammal nu snart. Så, ja. Jag kan inte sitta, jag är 50 plus. Jag kan inte sitta och fundera. Jag kan inte sitta och tänka 5 år framåt. Nej, nu... Så ska jag gå raka vägen till mitt slutmål. Testa där. Går det inte där så får jag backa ett steg. Så får jag gå bakåt i utvecklingen istället då. Tills jag hamnar där jag ska vara. Och så ska jag gå därifrån och framåt. Det var min plan. Så då hörde jag av mig till det galleriet som var mitt mål i det läget. Och jag fick komma och visa upp mina målningar. Och jag blev emottagen med varma armar. Så att det var så faktiskt min resa började på riktigt inom måleriet. Jag fick mitt första galleri i Oslo. Och jag fick vara med på grupputställningar, lite mässor och lite sånt där. Och vi sa att vi skulle jobba tillsammans för att liksom etablera det här då. Och så kom, det var ett halvår senare, så kände jag att jag vill nog också ha ett galleri i Sverige. Så då kontaktade jag ett galleri i Sverige och fick komma med där. Och ett halvår senare så fick jag möjlighet att ställa ut i Stockholm och det var nu i höstas. Så att jag fick ställa ut på min första separatutställning. Så jag blev ju debutant i det läget. Och det gick faktiskt väldigt bra i Stockholm. Så det förlaget som hade lokalen där jag ställde ut ville då göra grafik utav tre utav mina målningar. Så det har nu blivit print. Så det är mina första prints. Och det är grafiska prints. Och sen så fick jag kontakt med en gallerist i Göteborg här. Där jag är med i deras vintersalong. Så att allting liksom har gått som en rasslande raket på ett och ett halvt år, blir väl nästan knappt då. Just inom konsten. Så jag har väl varit en doldis som har suttit och målat och målat och tränat och tränat och förkovrat mig och tackat nej till alla förslag på att ställa ut på någon liten marknad eller på någon vägg någonstans och vad det nu kan vara. För att jag har känt att nej, jag vill ägna tid åt att förkovra mig eftersom jag är autodidakt. Så vill jag bli så duktig jag bara kan så att jag kan göra det jag verkligen vill och inte ägna tid åt att vara med på massa små sammanhang där det kräver mycket av min tid, men det kanske inte genererar så mycket tillbaka just för mig då. Så att, så valde jag att göra och så blev det.
Ja, men det är ju toppen härligt att höra ju.
Tack.
Ja. Att också kan få vara så att det får bara få flöda också.
Ja.
Att det kan faktiskt bli så. Mm. Och det är så himla härligt att njuta av det också då. Mm.
Man brukar ju säga att kris föder utveckling, brukar man säga. Och jag skulle nog säga att varje kris i mitt liv har inneburit utveckling. Och jag tror att många är väldigt rädd för kriser. Man kanske inte vågar bli ihop med någon för att man är rädd för att bli sårad. Och, du vet, bla bla bla. Man kanske inte vågar ta det här jobbet för tänk om det går åt pipan. Och, tänk om. Mm. Jag tror snarare att man måste vara beredd på att kanske välkomna kriserna. För att det kommer ofta någonting gott utifrån det. Och jag tänker mitt uttryck i mina målningar. Där ligger ju så otroligt mycket kriser genom livet från barndom och uppåt. Och det är tack vare dem som gör att jag har hittat mitt uttryck. Så försöker jag tänka.
Ja, det gör att du känner att du har någonting som du behöver uppmärksamma för dig själv.
Mm.
För det är ju mycket med måleriet handlar ju väldigt mycket om sig själv. Vad man själv behöver och vad man själv längtar efter.
Just det.
Det som jag tänkte på, du blev ju så fascinerad av, ja, men när du ville läsa till pedagog, specialpedagog.
Mm.
Och det här att du blev intresserad av det som inte ska vara det putsade och det som är normala. Och jag tänker att det som finns liksom också lite underliggande i dina personer som du vill måla fram.
Absolut.
Därför
att jag alltid varit fascinerad av det imperfekta.
Ja.
För det här perfekta är i mina ögon, är det inte intressant. Jag säger inte att det är oviktigt och att det är ovidkommande på något sätt. Det, absolut inte, och det är inget fel. Det är bara det att det stannar bara vid ett visst stadie där det inte finns mer att utforska. Och jag tycker det imperfekta öppnar upp för andra historier och vidare berättelser, om man säger så. Man har djupare berättelser än bara det som man ser på ytan. Eller det som är, så här är det, punkt. Och jag tror fortsättningen på det är oftast det som gör att man fastnar. Och det som fångar ens intresse på något sätt. Det där som man inte upptäcker varje dag. Eller ser varje dag. Eller som är självklart. För det är det som är osjälvklart, om man säger så. Som är ju faktiskt det som ger dig nya erfarenheter. Och berikar dig som person också. Och gör att du själv också blir en rikare person själsligt, tänker jag, än att allt är likadant.
Det är ju en stor inspirationskälla då.
Mm, ja. Det är det, absolut.
Har du några andra inspirationskällor sådär som du kanske söker dig till? Eller som bara blir?
Jag har alltid varit en person som tittar, observerar överallt. Jag upptäcker saker när jag är ute och går. Jag kan upptäcka detaljer. Jag kan upptäcka ett litet uttryck i någons ansikte. Så, så är jag där och analyserar och reflekterar över det och undrar och liksom jag skapar mig en hel värld utav ett uttryck. Mm. Och eller att jag kan se någonting som sker ute när jag går eller blir fascinerad utav vädret eller ett moln till exempel. Och gärna det som avviker. För det är ju det som fångar mitt intresse. Inte att månen är perfekt, utan det är när månen är annorlunda. Så. Eller att inte molnen är perfekta, utan de är annorlunda. Eller ett träd som inte ser ut som det riktigt ska. Det är det som fångar mitt intresse. Och det är väl de där grejerna jag alltid har sett. Jag har sett det som inte är som det ska hela tiden. Så jag har lagt märke till det som är liksom avviker lite grann. Mm. Så jag tror att det hänger ihop med specialpedagogiken på något sätt också, det här med det som avviker är intressant. Mm. Och därför så är jag ju så otroligt nyfiken på människor överlag. Människan är så spännande. Spännande på det sättet att det vi ser är en sak, men jag kan inte se vad du bär på inombords. Och det är just därför det blir spännande. För att till exempel ser jag en blomma. Jag hade ju kunnat måla blommor. Och blommor är vackra. Och jag målar gärna blommor ihop med mina människor som jag målar. För det är vackert. Och de kanske samspelar på något sätt. Men jag hade gärna inte valt att varje gång måla blommor. För att blomman har ingen inre värld som jag vill utforska. Det stannar i att det är en blomma. För den har ingen inre värld. Så att jag tror att så fort... Jag kan inspireras av vad som helst som har en inre värld. Och det är väl den inre världen jag inspireras av. Och det kan ju vara bilder. Det kan ju vara att det dyker upp en situation i mitt huvud som jag vill berätta. Eller uttrycka. Eller en känsla. Och då kanske jag letar efter en bild med någon som rör sig på det sättet. För att hitta det rörelsemönstret. Eftersom jag kan inte anatomin automatiskt i huvudet.
Nej, du kanske bara kan känna och känna igen den genom ditt skådespeleri, tänker jag.
Ja, men exakt.
Mm. För där har ju du fått öva dig i och även tittat på andra människor uttrycka känslor och kroppsspråk. Och du kanske har fått tänka, hur ska du uttrycka den här känslan med din kropp?
Just det. Mm. Och det är det här man säger act react. Mm. Just det där att man hela tiden ska läsa av den andra för att veta hur man ska reagera på det och så vidare. Och det är då ett skådespeleri uppstår i interaktionen med sin antingen miljö eller sin medspelare eller motspelare. Det är också en inspirationskälla, absolut. Därför att det handlar ju också om uttryck och människans beteende. Som är väldigt, väldigt intressant. Mm.
Men det som jag själv fängslas vid din konst, som jag tycker är väldigt speciellt, som du säger det. Du har ju verkligen samlat på dig de här uttrycken. För det är någonting speciellt, tycker jag. Men i det inre ansiktet, mittlinjen. Jag tycker det är någonting i ditt centrum, i ansiktet där, som du får till. Som är något väldigt speciellt.
Ja, vad spännande.
Ja. Mm, väldigt härligt.
Och det gläder ju mig att det kommer fram på något sätt. Mm. För det är ju där arbetet i... Jag menar, jag kan ju ha en idé om hur jag vill att det ska vara. Men det är ju inte säkert att det landar rätt hos någon annan. Mm. Och det är väl det där som är liksom arbetet som jag måste jobba med. Och det är att se, lyckas jag förmedla det som jag vill förmedla? Även till någon annan. Hur ser andra människor min konst utifrån? Mm. Och när du beskriver det här så då blir jag jätteglad. Därför att då har ju du hittat någonting som jag känner att jag har jobbat för att få fram.
Ja, vad bra.
Så.
Ja, vad kul. När känner du dig som modigast?
Jag har alltid varit väldigt blyg. Men jag har alltid ändå gjort saker fast jag inte vågat. Jag gör det liksom ändå. Även om jag känner, gud vad det här var jobbigt. Och nej, det vågar jag egentligen inte. Och gud vad läskigt. Och så har jag ändå alltid gjort det. Okej, om någon hade sagt hoppa bungee jump. Då kanske jag inte skulle göra det. Men inte den typen av utmaningar. Utan det som jag känner kan gynna mig. Det som kan vara bra för mig. Det gör jag alltid. Och blyghet kanske inte alls syns eller märks på någon. Men jag var blyg som barn, också långt upp i vuxen ålder. Och det märkliga är att jag drogs till skådespeleriet. Jag vill jag stå på scen. Det är jättekonstigt. Men då var jag någon annan.
Ja, just
jag
det.
Spelar någon annan.
Ja, det var inte du då.
Och då är jag, då vågar jag. Mm. Men så fort jag ska prata om mig själv. Så jag var ju självklart lite nervös när du skulle komma hit och prata med mig. För att, ja men hur ska jag klara det? Och prata om mig själv. Det här kommer inte gå bra. Fast nu har jag ju kommit så pass långt. Så att det är ju en gammal känsla. Som ligger där. Som liksom finns kvar. Som jag känner igen. Som jag liksom nuddar vid. Medan när jag väl är i den här situationen tillsammans med dig. Så känner ju inte jag de känslorna överhuvudtaget. För att jag har ju kommit förbi de känslorna. För att jag har ju jobbat med dem. Jag har ju gått igenom den processen. Och jag har jobbat väldigt mycket med mig själv. Så att i grunden är jag blyg, i grunden har jag de här känslorna, men jag har metoder och jag pratar med mig själv, med min inre röst och lugnar ner mig ganska fort nu för tiden. Så att det är inga problem överhuvudtaget,
nej.
Utan det är bara kvarlevan av när det var jobbigt.
Ja. Tänk vad sådana där minnen kan komma och hälsa på och spela en små spratt egentligen.
Ja. Precis.
Ja.
Men då ska jag också säga att jag har alltid varit lite Pippi Långstrump. Så även om jag var väldigt blyg och osäker och inte trodde på mig själv, dåligt självförtroende, så fort det var orättvist så var jag en superhjälte. Så då fanns ingen blyghet och det fanns ingen rädsla, utan då var det så självklart för mig att stå upp för en annan person eller stå upp för rättvisan. Så att det har funnits en liten Jeanne d'Arc liksom i mig på något sätt, den där som upp till kamp. Så att man går in i en helt annan roll plötsligt. Alltså det är som att man går in i en, vad ska jag säga, man glömmer av att man är osäker. För att kampen om rättvisan är så stark så att jag sätter mig själv åt sidan, mig själv och mina känslor och mina tillkortakommanden, så. För då är kampen viktigare och då blir man superstark. Den här historien om en mamma som kan flytta en bil för sitt barn om bilen har vält och du vet, ska strax börja brinna och explodera och de räddar barnet och du vet, och de har fått så mycket kraft så de kan lyfta bilen. Jag tror att i en normal situation så hade de ju absolut inte kunnat det, men i en krissituation där de tror på någonting otroligt starkt och känslan är enormt starkt, då gör man det. Och jag tror också att jag har ju oftast genomfört mina förändringar i samband med kriser. Så jag tror att krisen på något sätt har gjort att jag har fått en jävlar anamma. Nej, nu jävlar, du vet. Att man, nej, nu gör jag det, du vet. Så där. Jag hade inte krisen uppstått, då hade det varit lite för bekvämt. Så jag tror inte på att det ska vara för bekvämt.
Nej, det ska gärna.
Har det inte för bra?
Nej, precis. Be like a bison.
Ja.
De går emot stormen. De går inte runt den. Utan precis. Det går snabbare att gå igenom den rakt. Mm.
Det är min filosofi. Ja.
Helt rätt.
Så, som sagt, försök att inte ha det för bra. Det är faktiskt det, jag tror faktiskt allvarligt på den. Att du skapar din egen idyll. Men gå inte och leta efter idyllen. Utan det är du som är idyllen. Det är du som skapar idyllen runt omkring dig. Det behöver inte vara saker. Det behöver inte vara rätt plats. Det behöver inte vara bla bla bla. Någonting annat yttre. Utan det är du som skapar idyllen inom dig. Att du ska känna harmoni och glädje var du än är. Det är det inombords man ska skapa sin idyll. Tänker jag. Det är där styrkan ligger liksom.
Verkligen. Vart i processen trivs du bäst?
Då tänker du målarprocessen då?
Ja, just det. Mm. Mm. Nu är vi åter till...
Jag förstår
nu
nästan
nu
det.
Nu har vi flyttat in i ateljén igen.
Mm. Vilken tur. Annars hade vi nog svävat iväg långt bort. Som jag sa tidigare, och som du pratade om också tidigare att du gör, att du försöker ha flera projekt igång samtidigt, just för att få tillfredsställa de här behoven som man har i stunden. Att man kanske känner att man är väldigt så här järv och yvig ena stunden, men, och inte har något tålamod för massa detaljer. Eller att man andra stunden bara vill sitta där liksom, och grotta in sig i någon liten detalj, eller sitta och pyssla lite och sådär. Jag tror att jag älskar alla delarna, och det kanske är just därför som jag gillar den här formen som jag arbetar med, just oljemåleriet. För det kräver ju att det torkar lite emellan för att kunna fortsätta på rätt sätt, för att uppnå bäst resultat. Och det gör ju också att jag automatiskt då också har flera målningar igång samtidigt. För den ena står och torkar och den andra, du vet, sådär. Så att därför har jag alltid flera olika typer av processer att landa i när jag känner för det. Och det passar mig utmärkt. Så jag kan faktiskt inte säga att jag har någon favorit.
Vändpunkt kändes ju som att vi tog lite där. Eller har du haft någon annan vändpunkt sådär i ditt liv? Du vet, någon kris som har påverkat dig? Något som vi inte pratat om?
Ja, jag nämnde ju lite hastigt separation. Mm. Men, och då förändras ju också familjebilden, livssituation, ekonomi. Hela den biten ändras ju. Vilket gör att man kanske, man behöver ju inte tvingas göra nya val. Men man hamnar ju i ett läge där man kanske funderar över hur man vill välja att göra. Mm.
Vad tyckte du, vad var det som blev starkast i din förändringsfas där?
Jag tog tag i saker och fullföljde dem på ett annat sätt. Att det inte bara blev på lite grann efter jobbet på fritiden när det fanns tid, en liten timme här någonstans förhoppningsvis. Utan här blev det liksom att man tar faktiskt det man tycker om att göra på allvar. Att det inte bara blir sådär, ja, Mimmi hon är så gullig för hon håller ju på att måla lite. Mm. Du vet, nej. Sådär va, eller såhär, ja men vad roligt för henne, för hon är ju så bra på det här att måla och sånt. Mm. Du vet, och oj vad mycket hon har sytt och sådär och gjort såhär, och hon skrev en låt, oj. Ja men du vet, det blir väldigt sådär att det är lite gulligt i det läget. Och du är ju så konstnärlig, du är ju som en kvinnlig Ernst, säger hon till mig. Sådär, ja du är pisslar och håller på liksom. Så här. Och från det steget till att vara den där kvinnliga Ernst, liksom, så mysigt, och den kreativa, så blir man den där som faktiskt har det som yrke. Och det trodde ju inte ens jag på. Hur ska då alla andra kunna tro på att Nej. Man faktiskt kan jobba med det? Fast jag hela tiden tjatar om att jag ville jobba med det.
Ja. Och det är ju egentligen inte förrän man bestämmer sig själv. Förrän det är då man utstrålar det.
Exakt.
Och det är först då folk tror på dig.
Ja. Yeah.
Att det är, aha, ja. Mm. Ja, det här är ju möjligt.
Precis.
Ja.
Och det var väl den största förändringen. Att jag liksom faktiskt började ta mig själv på allvar. Att allt inte, landar inte och stannar inte vid att det bara är gulligt.
Nej.
Utan det här är faktiskt hela jag. Mm. Att jag känner att ska jag leva fullt ut till 100% så är det här jag måste göra. Annars så är inte jag riktigt lycklig.
Nej.
Bra där.
Yes.
Upp till kamp.
Sätt ner foten.
Ja.
Vad vill du egentligen?
Ja.
Gör det då. Sluta dröm. Ja, men alltså det är just det där. Alltså att bestämma sig. Mm. Det är det här. Eller inget. Nu kör vi liksom.
Mm. Mm. Och man brukar ju också säga att en dröm stannar vid att bara vara en dröm. Om du inte gör det till en verklighet. Och det är ju där en enorm stor skillnad. Så här, har du några drömmar? Oh, jag har drömmar. Mm. Men du kan ju ha hur många drömmar som helst. Men det viktiga är ju att faktiskt förverkliga dina drömmar.
Mm.
Och det är faktiskt då det faktiskt händer någonting konkret. Mm. För en dröm är aldrig konkret.
Nej, den kan ju skvalpa runt där.
Ja.
I all evighet, ja, om det skulle vara så.
Mm. Ja. Det går inte att ta på. Nej. Utan det är ett mål uppe på himlen.
Mm. Vad tycker du att är dina superkrafter?
Ja, men jag tror faktiskt att det är min känslighet. Att jag har bannat mig i så många år för att jag är så känslig. Och jag kom in i klimakteriet när jag var 40 plus ungefär. Så jag har varit där kanske i 8 års tid någonting. Innan det så var man ju en sån där som alla känner till. Det var PMS och det var ju hormoner och upp och ner. Och så är man känslig på det. Och sen så att man alltid tyckte att man är mitt uppe i en känsla. Man är känslig hela tiden. Känslig, känslig, känslig. Och reagerar på allting och analyserar allting. Och det är jobbigt. Men så började jag med östrogen. Och så plötsligt kände jag att jag liksom fick lite balans på det här med hormonsvängningar och sånt. Och då så kanske man inte såg det där mörka i känsligheten, utan att man plötsligt ser att nej, men känsligheten försvann ju inte bara för att jag kom i balans hormonellt. Men det hormonella gjorde att det lade sig som ett mörker över, och att det gjorde känsligheten till någonting negativt. Om du förstår vad jag menar, för att det blir så intensivt så kopplar man ihop det med att det är någonting dåligt, för att det blir så mycket. När man ser på det på ett sunt sätt och när man kan bli kompis med sin känslighet och att tycka att det är en tillgång. Som nu när jag jobbar med konsten, så har jag plötsligt känt, det är faktiskt tack vare konsten som jag känner att det är min största tillgång. Det viktigaste i det är ju att jobba med hur jag ska kommunicera i det. Hur jag ska bete mig i känsligheten. Och hur jag ska kanalisera det och var jag ska förlägga den någonstans. Och när jag jobbade med konsten så upptäckte jag precis att det var ju exakt där jag ska lägga den. Och det har också lugnat ner den negativa känslan kring känslighet.
Att vara högkänslig är ju att vara medveten.
Mm.
Du har ju en ökad medvetenhet.
Just det.
Ja, men om jag säger så här då, vad är livet för dig?
Åh, vilken stor fråga. Nu när jag har hunnit bli 53, så jag tycker inte, jag känner ingen skillnad rent fysiskt från när jag var 23, förutom att man kanske är lite stelare då. Och sådär, och man har lite rynkor och sådär. Men liksom, jag lever ett ganska sunt liv, så att jag har inte utsatt mig för situationer som gör att jag har varit taskig mot min kropp och så. Jag lever ganska så, vettigt, om man säger så, och anpassar mig väldigt mycket till var jag befinner mig, och att också att jag har förstått att jag kan inte uppföra mig som jag var när jag var 25 till exempel, som nu, utan man måste anpassa sig till sin ålder och då kommer man att må bra. Men om man ska hålla på och tro att man kan göra exakt samma saker som man är 25 på exakt samma sätt, så tror jag att man är lite taskig mot sig själv. Jag tror att man måste hela tiden liksom omfamna där man är, i den åldern man är. Och jag tror att det synsättet har gjort att jag kan se med glädje på livet också. Och att jag tycker att var ålder har sin tjusning. Och att man faktiskt kan åldras med värdighet. Och inte åldras på ett sånt där att allting går åt helvete. Och att man liksom rasar ihop och det är eländigt. Och att man liksom har omfamnat kriserna och att man applicerar det till erfarenheter istället för sorgesamma historier att berätta för barnbarnen senare i livet. Att så här jobbet hade jag, det är min sann, och det var inte lätt. Och du vet, att inte bli den, utan mer, det här gjorde det med mig. Och jag valde att omfamna det. Och jag valde att göra någonting av det. Jag valde att liksom paketera det rätt. Jag slängde det inte i soptunnan och lät det ligga och ruttna där. Utan jag tog det och jag konserverade det på rätt sätt, ja, liksom. Så att jag kan titta på det och säga, ja, det var skit var det.
Ja.
Men det gav mig det här.
Ja.
Och nu förstår jag det här. Och så vidare och så vidare. Och jag tror att det är det livet går ut på. Att livet är inte lätt. Det är klart att, alltså, livet är tufft. Men om du omfamnar det rätt, ta vara på varenda upp- och nedgång, så kommer livet att vara rikt, om man säger så. Och det är väl det som är livet för mig. Mm. Att faktiskt omfamna varje ålder, varje tid, varje situation. Och göra det bästa av det. Och en sak till. Jag som faktiskt lever min dröm så pass sent i livet, så skulle jag vilja säga att nej, det är faktiskt inte för sent. För att om man anpassar sig till den ålder man är och bara är lugn och fin och faktiskt tänker att livet är inte slut. Livet är inte slut förrän det är slut. Så fortsätt och gör det bästa utav varje tid som du har, så kommer du alltid att leva din dröm. Och försök att leva så mycket, liksom så mycket du bara kan. Och göra så bra du kan utav det. Mm. Inte stressa och tänka att jag har ingen tid kvar. Och heller inte liksom där, jag gör det där sen, jag är inte redo. Utan ta det i den takten där du befinner dig. Då kommer man alltid vara lycklig, tror jag. Vara här och nu. Mm. Inte liksom i det förgångna och inte hålla på att stressa om framtiden. Mm. För du vet inte hur morgondagen ser ut ändå. Så det är lika bra att göra det nu.
Ja, du läser ju många böcker.
Ja.
Är det någon speciell som har fastnat hos dig?
Jag tyckte väldigt mycket om Pam Genoff, cirkusflickan. Den handlar om andra världskriget och cirkusfolket. Hur de var behjälpliga under andra världskriget. Och så finns det en historia där man följer liksom en eller två kvinnor, tror jag det är. Det var så länge sedan jag läste den. Men den är väldigt vacker, varm och intressant.
Om du skulle få säga någonting till dig själv när du var tonåring kanske, vad skulle du vilja säga till henne då?
Jag pratar ju med mitt inre barn varje dag och hela tiden.
Vad brukar du säga då?
Kan jag säga då? Jag ska säga, behandla sitt inre barn som du faktiskt behandlar ett barn är det mest rättvisa. För att du kan inte säga till ditt inre barn, om du hade fått möta dig själv och säga så, hörru du, nu får du skärpa dig faktiskt. Sluta gråt, borsta av dig på knäna här nu, upp och hoppa och så skärp dig nu och så iväg med dig. Och så gör du det här så. Kämpa på. Det är inte så man pratar med någon man älskar. Utan när man älskar så säger man att jag förstår dig. Jag håller dig i handen. Det är ingen fara, vi löser det här tillsammans. Så om jag hade stött på mig själv när jag var tonåring, så hade jag velat säga till mig själv att det är helt okej. Det är helt okej att känna det du känner, för du är tonåring. Det är helt normalt att känna det, men det kommer att bli bra. Sen kommer det att bli dåligt, och sen kommer det bra igen. Men det viktigaste är att du tror på dig själv. Och inte lyssna på folk som säger att du inte duger. Inte lyssna på folk som säger att tro inte att du är något. Det är det dummaste meningen jag vet. Alla är någonting. Och det får man inte blanda ihop med, tro inte att det är för mer än någon annan. För det är det som meningen ibland hänvisar till.
Ja, det kan, ja,
tro inte att du är något. Mm. Och att det liksom innebär att man tror att man är bättre än någon annan. Men i mina öron är det, ja, men alla är ju någonting. Man ska tro att man är något. För det är du. Mm. Så det är väl det jag skulle vilja säga.
Har du några fler fina nycklar att dela med dig av till våra lyssnare?
Jag skulle vilja säga det att sätt upp ett långsiktigt mål. Sen försök se delmålen. Men tänk inte för smått. För många gånger så underskattar man sig själv. Och ditt stora mål, ditt slutmål, är inte tillräckligt stort. För att du faktiskt ska kunna göra det fullt ut. Många gånger så tycker jag folk sätter upp mål att du vet, jag ska släppa ett album. Ja, men är det ditt slutmål? Nej, det är ett delmål. På vägen till någonting mer. Att jag ska jobba på heltid som musiker, till exempel. Det är vad jag ska göra. Jag ska inte göra någonting annat. Och det är det. Så. Och jag tänker också det att, tänk stort. Men liksom bli inte helt förblindad av målet att det är det enda som gäller. Men det är dit du ska. Utan processen är ju så otroligt viktig. För kan inte du njuta av och glädjas åt att vara i processen på vägen till målet, då har du tappat halva grejen, tycker jag. För att, vad händer när du har nått ditt mål då? Är du klar? Vad ska du göra sen? Du vet, det blir som antiklimax på något sätt. Alltså det är där i piken. Det är liksom toppen av allt. Och då har du inte njutit på vägen dit. Utan du har bara kämpat och kämpat. Du har varit ett elände och varit fruktansvärt. Och du har svurit liksom. Och lidit har du gjort. Och så har du kommit till ditt mål. Ja, och så blir det lycka och du tar emot ditt pris kanske. Eller vad du nu gör för någonting. Eller uppmärksamhet och uppskattning och sådär. Och sen vaknar du upp dagen efter. Ha, nu då? Så jag tror att det övergripande målet måste vara tillräckligt stort för att det ska kunna hålla resten av livet. Och att processen dit, och att se det som att det är långsiktigt också, så att processen också är fullt njutbart varenda dag. Och när jag har börjat tänka så, så stressar inte jag mot ett mål. Och att alltid njuta av att vara i det där skapandet. För att om vi nu ska koppla det till skapandet eller du bygger ett företag, vad som helst. Se till att allting är roligt. Och även om det går åt helskotta här och där. Och att det blir som nedgångar, att kriser. Så att försöka att fånga in det och tänka så här, okej, nu gick det åt pipan här. Vad ska jag göra? Vad har jag lärt mig av det här? Så att inte jag gör det en gång till. Eller så att inte det här händer en gång till. Och också se det som roliga utmaningar till exempel. För att bara se det som elände. Då kanske man inte ska göra de här grejerna. Då kanske inte du är på rätt plats. När jag höll på med skådespeleri bara som yrke. Så uppfattade jag det som en kamp väldigt ofta. Och det var väl lite det som jag kände att det kanske därför inte det var 100% rätt för mig. Jag är fortfarande kvar i skådespeleriet, men jag plockar liksom russinen ur kakan just nu. För att det här är inte mitt 100%iga kall, om man säger så.
Nej.
Utan jag plockar ju faktiskt de här russinen där jag faktiskt kan njuta. Så det är väl det livet går ut på, tycker jag. Att plocka russinen. Och att se möjligheter och att hindrarna också kan vara intressanta. För att, ja, ofta överlever vi våra hinder.
Ja.
Gör vi, oftast.
Ja, oftast gör vi det.
Och blir starkare och bättre, förhoppningsvis.
Vi bygger våra muskler
till,
till nästa utmaning.
Ja,
precis. Ja, så himla fint och härligt att sitta och prata med dig.
Tack, detsamma.
Tack så mycket, Mimmi.
Tack.
Vill du hänga mer med Mimmi så gå in och följ henne på hennes Instagramkonto artby_mimmikandler. Och podden har ju också börjat få sin egen Instagram successivt, så börjar jag lägga upp där. Den heter ju då Följ din langtan _skapa livet. Så där kan du följa den. Det är där som jag så småningom kommer sända live. Lägg upp allt om podden, lite härligt inspiration från avsnitten, och där kan du också connecta med andra likasinnade i kommentarerna och hitta din egen sån här sparringpartner som du känner har samma frekvens som du har. Och gillar du det här avsnittet så gå in på din poddapp och följ podden så missar du inte nästa avsnitt. Och du får jättegärna lämna en recension, för då hjälper du mig att sprida podden. Och du kan även sprida podden på dina sociala medier i händelser. Och du kan dela dem i dina olika härliga nätverk där du tror att det passar. Så ha nu en underbart fortsatt dag, underbart fortsatt kväll eller natt. Så hörs vi.
Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, Skapa livet-podden. Är du nyfiken på mig och min konst? Konst som vill lyfta en känsla av längtan, ursprung och urkraft. Allt hittar du på min hemsida ninatorenart.se. Så fint att du har hittat till min podd. Vi hörs!